Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Då hälsar vi varmt välkomna till Svenska FPL-podden och vi står inför säsongens sista game week. Nu ska alla miniligor avgöras. Vi spelar in avsnitt 222 tisdagen den 23 maj och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggen även om vi är mitt i game week 37 eller mitt i, men vi har en del matcher kvar innan vi kan helt förbereda oss inför game week 38. Vi ska kolla in hur det ser ut i våra ligor. Allt ska ju som sagt avgöras och det finns ju fina prisbord både i Glennligan och i Poddliga och Patreonliga och allting. Vi ska gå igenom veckans punkter och den här veckan så kommer vi kika in i vilka lag som har någonting att spela för fortfarande, då det kan vara intressant kopplat till motivationen här i slutet. Vi ska också göra en rejäl genomgång där vi egentligen går igenom match för match i Game Week 38 för att syna matcherna, vart vi tror att det kan finnas potential till nollor och vart det kan vara målfester, men även intressanta spelaralternativ från dessa lag. Vi ska ha en kaptensdiskussion för Game Week 38 och vi ska svara på era lyssnarfrågor. Vi är fulltaliga idag och Stefan, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Ser fram emot sista gameweeken här och se om man kan klämma sig in topp 10K eller inte.
Mm. Kommer krävas lite drag för det, va?
Ja, det är 8 poäng just nu ifrån, så att det är inte så här omöjligt på något sätt skulle jag säga. Men man får gå på en eller två differentials i sista, hoppas att man träffar, men kanske framförallt hålla ögonen och öronen öppna här inför deadline så att man inte bommar några sena nyheter som man eventuellt kan få på söndagen. Mm.
Fredrik, hur många poäng är du ifrån topp 10K?
Ja, men några fler. Har inte exakt i huvudet nu, men nej, skämt åsido, mitt lag mår väl ungefär så som min inflammerade ledkapsel i axeln. Det gör ont mest hela tiden. En game är kvar, 2 fria byten. Jag har verkligen inte bestämt vad jag ska göra, men något kul kommer det att bli inför sista omgången. Det ska vi se till.
Ja, vad tar vi med oss från Game Week 37 då hittills? Jag tar väl med mig mina forwardsrekar från, nu ska vi inte ha några rekar den här veckan, men jag passar på och smyger in att jag rekade både Aoniji och Ferguson som mina 2 forwardsrekar. Rätt nöjd med dem, synd att man inte hakar på själv bara. Jag gjorde ett tråkigt byte och ja, hittills i alla fall, jag tog in Estupinjan, gick från Rico Henry, men det handlar väl lite om vad man kan tänka sig att plocka ut för ur sitt bygge också. Annars Stefan, så kan vi väl konstatera att Citys rotation är igång och att Pep är helt omöjlig att förutspå.
Ja, fast där var jag lite inne på att Haaland ändå skulle få bara en start i förra podden. Så att, det handlade väl om när de skulle avgöra ligan och vilken match det skulle bli i sånt fall.
Det var väl mer det här kopplat till sista hemmamatchen att vi alla tre var ganska överens om att oavsett om ligan levde eller inte, att det snarare var Brighton där den största rotationen skulle ske.
Jo, men vi visste ju inte att ligan skulle vara avgjord när City spelade sin första match. Jag vet inte. Jag var rätt inne på att Haaland bara skulle få en start. Sen så var jag inte beredd i slutändan ändå att sätta binden någon annanstans. För jag tänkte att jag hoppas kunna krypa lite närmare den här gameweeken och sen liksom gå för det sista omgången istället och på så sätt smyga in till topp 10K. Så därav så hamnade binden på Haaland ändå. Och det kan bli bra fortsatt, det vet vi inte.
Ja, vi kan väl hoppa in i våra byggen och du har ju redan börjat där. Stefan, du har hittills 41 pinnar och det är faktiskt lägst utav oss alla tre. Däremot är du den enda som har 8 spelare kvar att spela medan jag och Fredrik har 7. Du sparade dessutom bytet, så sitter med två fria byten till Game Week 38 och kan attackera lite där. Totalt har du 2516 poäng och det innebär en placering runt 13k. Dina spelare som är kvar är Stupinian, Mitoma, McAllister, Shaw, Bruno, Rashford, Ederson och så Haaland-binden. Men då har ju varken Rashford eller eller Ederson kommit till starten. Vi får väl se. Tror att Rashford ska komma till start, annars får in Isaks enpoängare. Och om inte Ederson kommer till start så är det väl Kepa som kommer in. Och han spelade ju i alla fall.
Ja, precis. Jag vet inte. Jag sparade bytet som sagt. Jag var ju lite inne på att byta in De Gea för minuspoäng. Och det ser väl ut och skulle ha betala sig. Men det hade ju inneburit att byta ut Rashford utan att ha bekräftade rykten på att han var out första matchen. Även om det lutade åt det, så har han ju fortsatt två fina hemmamatcher kvar här på säsongen. Och är tillbaka i träning, såg jag idag på Twitter. Så att han kan nog fortsatt bli bra sista här, tror jag. Så vi får se hur allt faller ut. Jag är i alla fall nöjd att jag spelade Trippier för Isak. Trippiers 9 pinnar blev ganska stor effekt på där, när många bänkade honom i den här gameweeken.
Ja, vi har ju sagt det nästan hela säsongen, att vad Trippier gör det, ja, men det spelar ingen roll alls. Men nu hade det faktiskt rätt stor effekt. Jag är också väldigt glad att jag spelade. Det var ett väldigt enkelt beslut för mig. Å andra sidan så hamnade Botman på bänken hos mig. Han plockade väl fina 8 pinnar, så jag hade varit trevligt att dubblat upp dem. Men det var aldrig riktigt nära. Stefan på 41 pinnar, Fredrik 44 på dig hittills. Totalt 2395 poäng, overall rank på 277 000. Även du sparade bytet och har precis som mig 7 gubbar kvar då till spel. Och du har ju också två spelare som inte har kommit till start i din elva, men två utespelare då, Rashford och Jack Grealish. Och precis som mig har du ju Botman på bänken, men det är först Isaks enpoängare som ska in. Och jag tror att jag kan ha ganska låga förhoppningar om att både Rashford och Grealish helt missar andra matchen här i Game Week 37.
Ja, nej, det känns osannolikt. Så det är liksom inte ens någon idé att sitta och hoppas. Utan tvärtom, jag hoppas på att Rashford och Grealish får minuter och kan leverera. Det är ju vad deras sista matchen är här. Det kan svänga lite så, men jag borde inte behöva tappa allt för mycket. Det som kan straffa mig, det är ju att man sitter utan Bruno framförallt. Det är där som det kan slå allra hårdast, som jag ser det. Annars har jag ganska bra täckning.
Även du har ju binden på Haaland. Står på en pinne just nu. Men ja, vi får väl se. Förväntar väl oss att han ska få starten mot Brighton. Att han inte ska liksom börja bänk båda matcherna. Och, ja, det räcker ju med några minuter för norrmannen för att trycka in några kassar. Så att vi får se vad det landar på där. Jag sitter ju och hoppas att han inte ska göra så mycket. Jag har 48 poäng, totalt 2427 poäng, vilket gör att jag har en overall rank på 157k. Och jag har gjort lite sådana här drag för att kunna liksom komma inom topp 100k. Nu känns det ganska långt bort, men jag tänker nog alltså försöka göra vad jag kan här för att komma så nära möjligt i alla fall. Jag gjorde ju mitt byte, Rico Henry till Estupinian, vilket nu innebär att jag sitter med ett fritt byte till Game Week 38 och 0,0 på banken. Så möjligheterna är enorma. Det finns ju fortfarande liksom möjligheter till att byta ut någon premiumspelare om det kommer rykten att liksom, eller till och med läckta elvor som gör att man kan göra rätt roliga saker. Men ja, jag vet faktiskt inte. Jag har 7 gubbar kvar och jag satte ju inte binne på hålan utan satte den på Bruno, så att men det blir väl ungefär som det har varit med Bruno här under en längre tid, att man sitter och förväntar sig poäng men får inga. Sen så istället för att Haaland får en poäng så får Bruno 3. Men man hade gärna sett en högre differens när Haaland väl får bänken. Att det hade kunnat komma i någon offensiv return och någon bonuspoäng som hade tickat in. Men inte då. Så ser det ut. Jag vet inte. Är det ens någon idé att egentligen prata om planerade byten? Stefan, jag vet inte, du pratade lite om det tidigare att ja, det är en vecka som kanske ja, men allra mest bara sitta på händerna och ja, men invänta liksom 2 timmar innan deadline eller 2 timmar innan matchstart, en halvtimme innan deadline innan man börjar kolla på byten.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, verkligen. Men det som jag har väl med mig är väl att jag inte är svintaggad på mina Newcastle-gubbar framförallt. För de tror jag fästar ganska rejält här när de säkrade CL-platsen. Och har borta match mot Chelsea. Så visst, alltså, Trippier kan väl absolut ta poäng, Isak också. Men de känns utbytbara för min del. Sen får vi se, Brighton har haft lite mycket matcher och har troligtvis inte något att spela för i sista matchen. Nu vet vi inte hur det går för dem mot City här. Men det ser ut att bli Europa League, och även om de skulle torska sina 2 sista matcher så ska de torska med väldigt många mål för att de ska hamna efter Aston Villa i sånt fall. Däremot så är det svårare att gå från Brighton-gubbar till något spännande, för alla är så billiga. Så att de ligger lite högre i rangordningen. Och övriga laget är ju dyrare spelare. Och där får jag i sånt fall, de kommer sitta kvar i bygget troligtvis om jag inte får höra några rykten om att någon är out. Så det är väl rangordningen som jag tänker. Men jag kommer ju spara mina byten till liksom 10 minuter i deadline på söndag.
Fredrik, går dina tankar på något liknande sätt som Stefans, eller?
Ja, men jag kan nog se mig själv trycka av bytena lite tidigare utifrån att jag tror att jag kommer också såklart ha utkik efter några större nyheter, men kommer inga sådana där på förmiddagen kan det mycket väl bli två liksom, kanske lite mer chansbyten inför sista, och så bara trycka av det, sätta busslaget och åka iväg och kolla Superettan innan man ska hem sen som en bil för att hinna se slutomgången på dubbla eller trippla skärmar. Så att, ja, jag inväntar såklart också de här 2 matcherna som är kvar i 37an för att ja, se lite vad som händer där. Vilka som får spela och så. Så att, det är mycket ifs and buts för egen del. Så jag vet inte om du känner likadant, Alex.
Alltså för egen del så är det ju oerhört begränsat spelutrymme. Som sagt, 0,0 på banken och ett fritt byte. Jag vet att det kan löna sig att ta minus, men det ska i så fall vara med helt läckta elvor. Om man ser att några av sina premiumgubbar inte kommer till start, skulle vi till exempel få information att både Haaland och Salah missar Gameweek 38, inget jag tror kommer ske, men någon av dem skulle kunna göra det, ja, men då kan det ju vara värt att liksom agera på det. Men annars minuspoäng för en omgång, det räcker ju inte med att få en return på den gubben du plockar in. Du måste nästan ha 2 för att liksom kunna räkna hem, annars går det jämnt upp. Och jämnt upp, det är inte värt någonting. Jag får se. Jag hoppas att det ska komma liksom någonting som gör det väldigt tydligt att Haaland inleder bänk. Så liksom enkelt kan jag Haaland till Kane till exempel. Det hade gjort det väldigt enkelt för mig. Annars är det ju svårt. Och där är det ju liksom som Stefan säger, att man får se vad som kommer. Men det är även bra att ha någon form av plan att, ja, men om vi inte får information då. För att jag kommer inte göra mina byten på förmiddagen som du pratar om, Fredrik. Men jag kommer heller inte våga vänta till liksom sista minuten på att få information. Märker att vi inte kommer någon information med 10 minuter före, ja, men då behöver man nog agera liksom. Inte sitta liksom in på målsnöret. För då, ja, man kraschar allting. Det var man förut. Så jag har ju oerhört smal trupp. Och jag tror, eftersom att det finns väldigt många lag som inte har något att spela för. Länge såg det ut som att det skulle leva i, liksom, ja, men i alla strider. Men det gör det ju inte riktigt. Så att det kommer nog kunna bli en del rotation. Och det är inte min trupp utformad för. Jag har en Greenwood i Leeds som anfallare. Jag har en skadad Willock. Så det är två av mina bänkspelare. Så jag har inte riktigt råd med allt för mycket rotation på mina övriga gubbar. Så det är väl lite småstökigt. Men det är bra att ha en plan i alla fall vilka spelare man kan tänka sig byta ut. Om vi inte får... alltså till exempel information om att en spelare som Haaland är borta, och i så fall man kan göra ett byte Haaland till Kane, att ja, men vad kan jag tänka mig att göra? Ja, men jag är också inne på vad Stefan pratar om, både Brighton och Newcastle skulle jag kunna tänka mig att överge. Men det är ju svårt att liksom gå från Mitoma till något annat. Om som sagt det inte kommer läkta elvor, kommer det läkta grejer, då finns det ju helt plötsligt intressanta saker. Vi ska ju prata om, gå igenom Game Week 38 helt, och då ska vi kolla på lite sådana billiga spelare på olika positioner som man kanske kan röra sig mot. Annars är det väl egentligen Trippier jag kan sälja för att liksom ha lite utrymme och gå på försvarare. Jag får 5,6 som jag säljer Trippier just nu, och då har man i alla fall lite alternativ, lättare än att hitta mittfältare runt liksom 5,5 som Mitoma. Eller Willock för 4,7. Så att det är lite stökigt. Jag hade gärna suttit med två fria byten, men jag kände inte riktigt kunde det. Jag ville liksom köra på här i 37an. Får se vad det ger. Jag tänker att vi går vidare. Som sagt, alla miniligor ska avgöras, och miniligor är väl fel att säga om våra ligor. De är ju rätt stora. De ska avgöras, och kikar vi in i poddligan där vi har kanonfina priser, så har vi ju Dominik Strandqvist i topp. 2600 poäng sitter han och trycker på. Dominik, riktigt imponerad. Overall rank på 282 i världen. Fyra i Sverige är han. Så vi har ändå tre gubbar som inte är med i vår poddliga, som är helt kostnadsfri att vara med. Så det kan Dominik känna sig glad över, men han kan nog inte räkna hem vinsten än. Vi har Love Olsson Wahlström som ligger 5 poäng bakom, och då är ju som sagt inte 37an avslutad den. Edvin Strömberg ligger på en tredje plats. Vi har William Odeholm, Niklas Martinsson, Oskar Harjunma, Benjamin Barossa, Mikael Johansson. Ja, det är topp 8. Det finns gubbar där uppe, men tror vi att vi har vinnaren, någon som ligger topp 3 där, Fredrik?
Ja, men det får väl ändå bli stalltipset. Mm. Deras lag ser ut att kunna plocka en del poäng sista matcherna här i 37an också. Ja, de lär ju sitta på som på nålar inför sista deadline och verkligen ha lite ångest över vilka byten ska man göra när man ligger så högt upp. Ska man chansa för att liksom ta sig ännu högre upp, eller ska man bara spela safe och försöka liksom, försvara ranken och säkerligen då inte bara segern i den här miniligan, även om det kanske är en av de mest prestigefyllda och pristyngda. Så det blir spännande att se dels hur ställningen ser ut när vi summerar 37an, och sen vem som ror hem det fina första priset där när allt kommer kring.
Ja, men verkligen. Och ligan vi har tillsammans med grabbarna på Glenn Sports Bar, Glenn Fantasy Premier League, även där är ju Dominik med, och han leder ju den. Och där har han ju faktiskt lite bättre avstånd. 27 poäng har han ner till tvåan, Oskar Harjuma. Man kan inte räkna hem någonting. Men det priset är ju riktigt, riktigt fint med resa till valfri match i Europa och där vi får hänga på. Och jag vet att Dominic är Liverpool-supporter, skulle kunna bli Liverpool, men han har även nämnt att han är lite sugen på att dra till Lissabon, kolla Benfica eller Sporting. Så vi får väl se vart det blir, och även där så jag tror inte Dominic helt har räknat hem vinsten på något sätt. Det finns risk för att bli besviken där, och kanske att man som tvåa i en sån liga gör några liksom panikartade drag i sista omgången och kanske lyckas leta sig förbi. Sist men inte minst har ju vi vår Patreon-liga. Och för er som stöttar oss via Patreon kan man vara med det. Och det är Mikael Johansson som leder den ganska rejält. Och där har vi sagt att vi kastat in en resa på vår poddresa för nästa år. Så får vi se om det blir Mikael eller om doktorn lyckas hämta ikapp ett ganska rejält undertag. Jag var 46 poäng bakom. Den är jobbig. Det krävs en riktigt bra avslutning här på Game Week 37 och några galna moves för Game Week 38. Yes, det var våra ligor, och vi kan väl passa på att nämna det när vi gick igenom Patreon-ligan att det fortfarande är helt möjligt. Jag förstår om man kanske inte hoppar med, men man kan stötta oss via patreon.com/svenskafpl. Vi har ju också gjort så att det inte dras några pengar i juni, då är det lite sommartid, så... Samtidigt kommer ju messengertråden gå varm om jag känner våra patrons rätt. Det kommer pratas fotboll i allmänhet, och det kommer vara när FPL för nästa säsong släpps och spelarpriser och sånt, och drar ju allting igång. Så att, kan lika gärna gå med nu om ni vill satsa inför nästa säsong och bara komma in i communityt och komma närmare original messengertråden, för att det är ju lite kö in dit. Ja, ska vi gå vidare med veckans punkter och kika lite på det här, vilka som har något att spela för. Och ja, jag sa ju det, Stefan, att ett tag såg det ut som att det skulle leva på alla fronter, till och med om vem som skulle ta hem ligan där mellan Arsenal och City. Topp 4 placeringarna och Europa Liverpool lite ställer till det för sig här i 37an och gjorde att det, får väl se, det finns ju fortfarande en möjlighet att Liverpool kan krypa in, men det, jag tror att det kommer bli tufft. Det är möjligt att det stängs här på torsdag, den möjligheten också. Så det är väl egentligen bottenstriden framförallt, och där har vi ju egentligen tre lag där bara ett lag ska klara sig. Och det står mellan Leicester, Leeds och Everton, Stefan. Och är det Everton som får stalltipset att klara sig, som ändå har 2 poäng mer än de andra lagen?
Ja, det är väl det, med tanke på att de har en hemmamatch mot Bournemouth. Men jag skulle inte vara, hade jag varit Everton supporter i det här läget, hade jag ju varit långt ifrån självsäker. För att det känns inte som att det är ett lag man kan lita på när pressen är som högst. Utan någon av Leeds och Leicester kommer troligtvis lyckas vinna sina matcher. Och då måste väl Everton också vinna, va?
Jag tror så här. Everton har 33 poäng. Leeds har 31 och Leicester 31. Så vinner Leeds har bäst målskillnad, de har minus 18. Så vinner Leeds så måste Everton vinna sin match. Men om Leicester vinner och Everton spelar oavgjort så handlar det om målskillnadsaffär. Och Everton har just nu minus 24 och Leicester minus 27.
Är inte tvärtom, Alex? Leicester har minus 27.
Är det så?
Ja.
Ja, okej. Okay, ja. Men då kan i alla fall det bli en målskillnadsaffär. Och alla tre lagen har ju faktiskt hemmamatcher här. Du nämnde att Everton möter Bournemouth hemma, Leeds tar emot Spurs och Leicester tar emot West Ham. Så att Ja, det är väl inget av det där som ser ut som omöjliga uppgifter på förhand. Samtidigt vet vi att de här lagen har ju inga kanonsäsonger i ryggen direkt.
Nej, men det är väl det som, alltså Everton kan ju klara sig på att de andra också är usla såklart. Men stalltipset är väl att de ska göra det där. Alltså Bournemouth har ju ingenting att spela för. Men det är också en sån match där, som Fredan var inne på förra podden, att det kan knyta sig om matchutvecklingen inte går som det ska. Gör Bournemouth ett tidigt mål i första, då kan det bli liksom panik istället. Bara för att man känner att läktaren kommer ju sitta och ha live-resultat, så det kommer bli så här. Om Leicester tar ledningen så kommer ju liksom publiken veta om det, och det kan bli nerv där. Det kan jag absolut se.
Ja. Fredrik, hur ser du på nedflyttningsstriden där?
Nej, jag ser bara tre lag med oerhörd ångest. Ett Everton som håller på att bygga en ny arena där liksom klubbens framtid mer eller mindre står på spel. Ett Leicester som kanske har den bästa truppen av de här tre lagen. Alltså att åka ur med Leicesters trupp, det är ju fan en bedrift. Alltså det är jävlar vad de kommer att bli plockade en efter en. Jag tror att det är fler spelare i liksom deras starka startelva som kommer att lämna än som kommer att vara kvar om de åker ur. Och så ett Leeds då som har liksom slängts mellan hopp och förtvivlan. Lite gubben i lådan laget, och kanske det är laget som flest andra lag vill ha kvar utifrån att det är roligt att åka till Elland Road och det är bra tryck där. Det är på ett sätt lite sorgligt att vi ska bli av med två av de här tre lagen. Men det känns som ett helt öppet race, och som sagt, det är klart det fördel Everton med 2 poäng mer. De har det egna händer, det är bara i en situationstecken att gå ut och vinna. Men jag blir ju inte förvånad om de ställer till det för sig.
Nej, verkligen, man blir inte förvånad om något av de här lagen ställer till
alla, det. Alla tre torskar. Det vore ju också ett typiskt Everton, klara sig kvar på att alla tre torskar liksom.
Ja, minst dåliga. Ja, Fredrik, vi sa ju det att det är väl egentligen mest bottenstriden där och överlevnad som lever. Men vi har ju även Europaspelet. Hur känner du då? Liverpools chanser får vi väl ändå se som väldigt, väldigt små. Att United ska ta 0 poäng här i två hemmamatcher mot Chelsea och Fulham.
Ja, som båda inte har någonting att spela för. Och sen ska Liverpool på det också då vinna sin sista match. Nej, men det får väl anses som relativt osannolikt. Och man kan ju säga att man liksom fuckar upp här mot Aston Villa. Aston Villa som gör det ganska bra i den här matchen. Liverpool inte alls för att vara sista hemmamatchen där. Lite besvikelse. Men det är ju någonstans inte i den matchen man tappar Champions League-platsen. Utan det gör man ju långt tidigare på säsongen. Sen är det ju synd om man väl bjuds in att man inte tar chansen, såklart. Och det var väl lika dåliga som domarna ungefär, och då förtjänar man kanske bara en pinne, vad vet jag.
Svårt att säga att Liverpool har så mycket att spela för, tror jag. Sen så har de ju en väldigt bra match förvisso borta mot Southampton i Game Week 38. Jag tror att Liverpool kommer sluta femma. Det krävs ju, för att Brighton ska gå om, så behöver de först och främst vinna mot City här i Game Week 37. Och sen behöver de ju även vinna i Game Week 38 och förlita sig på Southampton. Så att den känns rätt hopplös. Däremot så kommer väl Brighton klara Europa League och ta den här sjätteplatsen. Sen är det väl frågan om Conference League och hur gärna man vill spela det. Men för lag som är där nere så är det väl, det är väl Villa, Spurs och till viss del Brentford också som kan blanda sig i om just sjundeplatsen. Men som sagt, West Ham ska spela Conference League-final. Och som West Ham-supporter är det ju liksom oerhört stort med en europeisk cupfinal. Spurs hade väl kanske inte riktat in sig på Conference League. Men förlåt alla Spurs-supporter, men det är kanske en god chans till en titel. I alla fall om man skulle spela Conference League nästa år. Men det är väl Villa som sitter på platsen just nu med sina 58 poäng, en poäng före Spurs och med samma målskillnad.
Precis, det är väl svårt att säga liksom hur motiverade spelarna blir av sånt, men det kan nog variera ganska mycket. En del kan nog motiveras av att bara möjligheterna kommer ut i Europa, och för en del så kanske är det lite mer av en gäspning när de hör att det är liksom vad en del tycker i Kalle Anka-ligan i Europa. Så jag tänker att det kan skilja ganska rejält. Och det är svårt att förutse liksom att det är en sak när det gäller Champions League-plats, då vet man att alla är toktaggade. Men ja, här känns det lite mer vanskligt, måste jag säga.
Men lite borta matcher för Aston Villa och dessutom en supercup-tränare i MRI. Mm. Och de har ju gjort det oerhört bra här sen han kom in. Jag tror att det kan betyda rätt mycket för Aston Villa att komma ut i Europa ändå.
Ja, men som klubb, absolut. Mm. Det tror jag definitivt att de har. Och som tränare vill han ju ut. Och som du säger, det är någonstans han brukar göra det bra, så är det i de europeiska kupperna. Men sen är ju frågan när det ska ner till varje enskild spelare. Liksom. Ja. Och där finns det ju spelare som har spelat i större turneringar än Europa Conference League. Och då är frågan, hur motiverade är de och vilka blir kvar? Det är många, många om och men. Det sagt så är det väl ändå så att Aston Villa kan se tillbaka på en fin säsong, och jag tror att MRI kommer att tagga igång dem med att nu har vi chansen att plocka en Europaplats, och det vore en snygg avslutning. Så att och de såg väldigt bra ut mot Liverpool, ska sägas. Så att jag tror inte att Villa går in och gör någon platt match, utan det kommer nog, de kommer att bjuda upp till dans.
Dessutom en hemmamatch. Och det har jag sagt tidigare, jag tycker att det betyder någonting så här i Game Week 38. Där ja, men liksom sista matchen ge fansen någonting att hoppas på. Så att ja. Och jag tror väl, alltså rent teoretiskt har ju Villa chanser att gå upp på en sjätte plats och gå om Brighton som de möter i sista omgången. Men det ska till en jäkla massa mål, och det krävs en asfaltering av City Brighton här i 37an också. Så det kan vi väl lite räkna bort. Yes, jag tänker att vi kommer prata alla de här lagen när vi går igenom matchgenomgången. Vi har fått lite lyssnarfrågor. Henrik Jonsson undrar, vilken match ser ni har störst chans att spåra ur och verkligen bli en målfest mellan två lag som struntar i försvaret sista matchen för säsongen? Det ska vi såklart kolla på. Christian Olsson vill att vi plockar fram några fina sticka utgubbar i de mindre lagen. Och ja, det är exakt sådana här saker jag tänker vi kan kika på. Och jag har gjort det enkelt för mig och gått liksom i bokstavsordning på hemmalagen. Och första matchen är Stefan Ditt, kära Arsenal, som ska möta Wolves. Jag läste det ju ganska bra förra veckan där, men jag trodde att Forest mycket väl skulle kunna ställa till det och göra att City vinner i kostym. Men sa väl även då att jag tror att sista hemmamatchen, då är det ändå liksom, ja, men upp till bevis och visa lite för sina fans och ändå fira en riktigt bra säsong. Och ja, hur ser du på sista hemmamatchen för säsongen mot Wolverhampton?
Ja, nej, men jag var också inne på att det skulle bli tufft mot Forest. Jag tror absolut att Arsenal kommer avsluta värdigt. Jag tror att Arteta kommer vara riktigt sugen på att elda på dem. Nu får det liksom vara slut på det här som vi har sett de senaste matcherna, för det har inte varit liksom tillräcklig motivation. Och sen däremot så är väl laguttagningen, hade jag väl varit lite rädd för på sina håll. Men annars det är ganska lätt att, tror jag, att Saka som har precis signat nytt kontrakt, en bra gubbe att gå på. Ödegård skulle kunna bli, liksom, gör han ett mål till så kan han bli den mittfältare som har gjort flest spelmål i Premier Leagues historia. Xhaka spelar troligtvis sin sista match i Arsenal-tröjan. Han kommer nog fylla på lite extra där på mittfältet. Det är väl de tre spelarna jag hade nog gått mest för. Och då är det lite olika prisklass på alla dem också. Jag tror inte att det kommer bli någon nolla, utan jag tror att det mer kommer vara full fart framåt, en 5-1, någonting i den stilen. Det är känslan.
Mycket mål framåt för Arsenal. Jag tror väl ändå att det finns en ganska god chans till nolla för Arsenal. Jag tror också att fokus kommer ligga på anfallsspel och liksom ge en rolig fest. Samtidigt så Wolves är inte så målglada. Så att jag ger en hyfsat god chans till nolla ändå. Jämfört med flera andra matcher där jag tycker det är svårt att liksom sia om nollor. Sen så tycker jag att det är svårt om man ska börja kolla på spelare man ska byta in i försvaret för att hitta nollor. Jag vill ha någon spelare med högre uppsida, så ska man gå på en försvarare vill jag ha någon som har offensivt liksom hot. Ja, men som fortsätter tjata om Patrick van Aanholt, men alltså någon som kan göra offensiv utdelning och kanske också få en nolla, och då det drar iväg ordentligt att få liksom 6 poäng. Ja, det är väl vad det är, men det är oerhört svårt att förutspå nollor i Game Week 38 generellt. Och jag tror, kollar man tillbaka förra säsongen så hölls det 2 nollor i Game Week 38. Och annars om man kollar per snitt liksom per Game Week över hela säsongen, så hölls det då 5,58 nollor per Game Week. Och det brukar ligga där. Jag kollade tillbaka på lite statistik. Ja, men faktiskt 10 år bakåt i tiden, och det har alltid legat någonstans mellan 5 och 6 nollor i snitt per Game Week om man ser det över hela säsongen. Men ofta ser man att Game Week 38, då är det färre nollor. Och man kan även på samma sätt säga att snitt på antal mål per match i Game Week 38, om vi tittar tillbaka 10 säsonger, så är det nästan alltid över snitt 3 mål per match. Och det brukar vara något freak-resultat i någon match där liksom verkligen drar iväg. Och annars per säsong så ligger det alltid under 3,0. Alltså någonstans på 2, någonting. Fredrik, vi förväntar oss väl att se en liknande Game Week 38 som tidigare. Att vi har snitt på mål per match över 3,0. Och att det kanske inte kommer vara lika många nollor som vanligt.
Nej, men det är ju upplagt för det, speciellt då när det är så pass många lag som egentligen inte har någonting att spela för. Utan kan lufta lite, och framförallt det här, liksom man, leder man med 2-0 med kvarten kvar, så kommer man inte för allt i världen säkra, även om tränaren vid sidlinjen kommer att ge instruktioner om det, så tror jag att många spelare kommer att vara sugna. Och Stefan nämnde en Xhaka där, kan ju se att han kommer att kliva fram och försöka sig på någon form av Vincent Kompany-skott. Man kan ju se det hända liksom både en och två gånger, och jag tror inte han kommer vara ensam om det. Jag tror att det kommer att ske rätt mycket rusher från ytterbackar. Många kommer att ta de där 60 meters hemlöpningarna som vi har till och med sett Jack Grealish göra under säsongen. Kommer han att göra det i den här matchen i sista omgången? Ja, det kommer han ju kanske inte att göra. Nej, du är inne på det, Alex, att nollor, ja, är det någon som ska hålla nollor, då kanske det är just Arsenal då, som ska göra en bra avslutning hemma mot ett uruselt Wolves. Men nej, jag hade inte vågat betta på en enda nolla faktiskt. Skulle inte förvåna mig ifall det är sån gång där det faktiskt inte blir typ en enda nolla. Kanske någon enstaka som är lite oväntad. Kanske Everton då. Som nollas. Men nej, det är framåt det ska. Och då är det ju bra spelare man vill åt. Mm. Ja, det går, tycker jag, är fint. 6,8. Det skulle ju kunna vara en sån spelare som folk faktiskt har möjlighet att gå till med ett byte. Han är ju fortfarande oerhört billig med tanke på vilken kvalitet han besitter.
Mm. Ja, jag vet inte om något av er nämnde Trossard, men hans speltid känns väl också ganska gjuten i en sån här match nu när Martinelli är borta. Och också någon man skulle kunna gå mot.
Absolut.
I Wolves tänker jag att då är man riktigt ute och liksom söker, tror jag. Jag tror att jag håller mig borta från Wolves, även om jag leta differentials för att avancera här i slutet, så känns den lite out of bounds.
Ja, absolut.
Ja, vi passar det.
Fredrik, Aston Villa Brighton kommer sen i bokstavsordning, och vi har väl redan sagt att det här är väl, Aston Villa har väl någonting att spela för då. Och till viss del kanske Brighton har det, men inte riktigt ändå. Jag har redan gått in och bettat på den här matchen på att båda lag gör mål. Här tror jag att Arsenals chans på nolla är betydligt större än både för Villa och Brighton. Och Och Stefan sa det bra, han gillade inte riktigt sina Brighton-tillgångar. Jag gör inte heller det. Också sett till hur enormt späckat deras spelschema har varit på senare tid. Och kan se ganska mycket rotation. Och som sagt, kanske inte fullt fokus på att hålla tätt bakåt utan att... Amen, ja, göra något roligt bara. Jag vet inte vilket lag som vinner. Jag skulle väl ändå säga att det är favorit på Villa. Både med hemmaplan och lite mer att spela för och sådär. Men att båda lagen är mål känner jag mig ganska trygg med.
Mm. Ja, men det är ju en sån här match som... Om man har varit med på bomben och man har lirat, att man kryssat i 2-3-4 på båda lagen och känt att nu är man safe. Mm. Jag ser att det blir minst en straff i den här matchen. Med lite småslarvigt försvarsspel, snabba anfallare, någon som inte riktigt orkar ta den här defensiva löpningen. En liten tröjdragning, ett litet krokben. Jag tror ju att Ollie Watkins och Alexis McAllister med, som straffskyttar har goda möjligheter att båda två ta poäng. Mm. Så att här luktar det straff.
Ja, jag hatar ju inte att sitta kvar på Watkins. Sen så var det ju oerhört tråkigt att se han liksom slå en straff utanför i 37 på Anfield. Av flera anledningar. Men
han får behålla dem ändå.
Vad sa du? Ja, men det tror jag. Vi såg ju en målskytt också. Om man letar liksom billiga spelare i Ramsey på Anfield. Och det skulle ju kunna vara en spelare att liksom kika mot. Jag tycker att han har sett rätt fin ut. Han kostar 5,1 och kan vara ganska enkelt att få in. Alltså om man vill växla en Brighton mittfältare till någon, så har man en spelare där man kan gå till som ska möta Brighton.
Jag hade inte sett, jag ser inte som omöjligt att, alltså, som McAllister och Caicedo som ryktas bort så pass mycket. Jag ser en viss risk att de inte spelar den här matchen. Till exempel om man vet att det är långt gångna förhandlingar. Och, jag tror att i sånt fall att de spelar ju definitivt mot City. Men den här matchen är liksom, skulle de kunna vara rotationsrisker i.
Mm. Ja, jag kan också se det. Jag tycker att det är stökigt att veta. Jag tror att det kan vara rotation generellt sett i Brighton. Också lite kopplat till att det är bortamatch. De har sista hemmamatchen nu i 37an mot City. Då tror jag de kommer spela sitt bästa lag. Det tror jag verkligen. Men i 38an till exempel, Mitoma som sitter i mitt bygge, ja, kan absolut se att han får sitta vid sidan här. Så att det är lurigt. Och som sagt, Brighton-tillgångar hade jag liksom inte dragit mig allt för mycket för att sälja. Samtidigt som om det är något jag ska köpa in här så är det väl villagubbar. Kanske att man ändå kan nämna Ferguson på topp som ett spännande alternativ. Eller vad säger ni om Ferguson?
Ja, han är ju billig. Jag tror att det finns andra forwards eller nej, jag vet inte. Det är svårt. Men kanske.
Går vi vidare så har vi Brentford Manchester City. Ja, här är ju stökigt. Alltså här, jag gissar att vi kommer få några läckor. Men jag tror heller inte att precis som om man bara får prata om det här att sitta och vänta in. Vi har ändå en deadline som är 1,5 timme innan. Och vi har sett det tidigare att det är ganska sällan vi får hela startelvor som läggs. Utan vi brukar kunna få så här. Ja, men Rockstar brukar gå in där. Han behöver en vila. Och så får man några spelare som kanske inte kommer starta. Eller att ja, men, de här kommer starta från Team News and Text. Men det brukar sällan vara hela startelvor. Och jag tror inte vi kommer få så många sådana. Men om det är något man vill ha så är det väl liksom City själva. Vi har ju pratat om det här att när vi skulle gissa oss på Pep att i Brentford-matchen att han skulle spela ett ganska starkt lag. Eftersom att det är en vecka till FA-cupfinalen och därefter en vecka till Champions League-finalen. Och liksom hålla igång gubbarna. Sen om de får 90 minuter, ja, det vet jag väl inte. Men en start känns ändå intressant. Jag ligger väl kvar med de tankar, men det är svårt att sia om City startelva när de dessutom har en match mot Brighton här i 37an kvar. Så att här tänker jag att man får följa och se om det kommer några läckor eller om Pep till och med så liksom artig och för en gång skull prata klartecken och kanske redan på förhand berätta vilken målvakt som kommer få stå, eller om det är någon ung gubbe, säg Cole Palmer, som får chansen på mittfältet eller sådär. För då skulle ju det kunna vara något. Han kostar 4,2. Där har jag till och med råd att liksom gå från Willock till Palmer. Och skulle kunna tänka mig att göra det som en riktig sen pant. Ja, där finns det faktiskt lite förhoppningar att få lite läckor och kunna göra någonting. Men de kommer vi få så där 10 minuter innan match. Och, ja. Annars, kopplat till hur matchen slutar. Alltså, jag kan se att båda lagen gör mål här också. Det ger en ganska troligt till och med. Stefan, hur ser du på Brentford City?
Jag tror fortsatt att de kommer spela bra lag, men däremot som Fredan var inne på, det kommer nog inte vara de här fullt fokus bakåt, och vi har sett City i många matcher när de har tagit ledningen med 2-3 bollar att de släpper något mål i slutet och det gör inte så mycket. Något sånt 2-3-1 resultat. Kan jag absolut se. I Brentford så hade vi en Boema och han såg ju glödhet ut här. Trots att Tony var borta så är ju han i form i alla fall. Skulle kunna passa honom en sån matchbild om City inte är fullt fokuserade bakåt.
Jag vill också att när Tony är borta att en Boema är på straffar. Om man liksom vill ha någon ytterligare uppsida. Sen vet jag inte hur mycket Brentford kommer spendera tid i City straffområde. Men det skulle kunna komma på någon omställning där han blir om kulldragen eller någonting sånt. Det är väl någonting. Vad känner du, Fredrik?
Jag känner att det är jättesvårt att spekulera i startelvan också med att vi har en match till som ska spelas. Men det jag känner mig lugn med är väl att om vi inte får några sådana jätte liksom läcker, de som du är inne på med Palmer, den här liksom riktiga typen av pants, då är det ju många som redan sitter på sitt tillgångar, och då sitter man väl ganska still om man inte får några tydliga indikationer på att de man har inte ska spela. Och är det så att man liksom kommer till deadline eller kommer till matchstart att du sitter på en Grealish eller en Mahrez eller en Foden eller vem det nu kan vara och den börjar bänk, så behöver ju inte det vara hela världen heller. För att få 30 minuter och få de sista 30, det skulle mycket väl kunna generera betydligt mer än första 60 när folk är lite trötta och tappar lite fokus och sådär. Så att jag tror att man ska inte ge upp hoppet om det så att man ser att det är bänk på någon av City-gubbarna. För det är ganska god möjlighet till 25-30 minuters inhopp. Och det skulle kunna vara att det trillar in det där. Vi har ju sett det förut att det trillar in både 2, 3 och 4 bollar sista halvtimmen. När City liksom, när de får lite mer spelrum och det motståndarlaget tappar lite mer fokus. För då så pass bra är de liksom.
Jag håller med. Det enda som liksom lite är emot det här, och det, jag vet, du håller säkert med mig kring det här, det är ju att det är en grej om man sitter med en Mahrez och man får någon läcka att han börjar bänk. Men sitter man med De Bruyne eller man sitter med Haaland och man får liksom klara indikationer på att det är bänk, då finns det ganska mycket roligt att göra. Med, till exempel som jag har pratat om flera gånger här, att Haaland till Kane, om vi liksom får tydligt att Haaland inleder bänk. Ja, men det är ett ganska kul byte att göra. Och samma Kevin De Bruyne kan ju gå till vilken mittfältare som helst. Och om man nu vill satsa på Spurs då, eftersom de möter bedrövliga Leeds. Son har ju haft en bedrövlig säsong. Men det är väldigt få som kommer sitta med honom. Och det kanske är en kul pant att ta en sån här sista game week. Vi vet vad han ändå kan göra. Och gör Spurs ett tidigt mål, eller ett mål i den här matchen, då kommer ju Leeds trots Big Sam tvingas och liksom, ja, men vi måste vinna den här matchen, annars åker vi ur. Och då det kommer det öppnas ytor. Det luktar ju sån läge att få ställa om på. Så om det är någon match där han liksom ska springa iväg med liksom en double digit, så är det väl liksom en game week 38 mot ett Leeds som, ja, men måste vinna. Det är ju liksom så här,
optimala som
matchen. Ja men står det 0-0 i 90:e och vid hörna, då är det ju upp med målvakt liksom.
Ja.
Det är ju inget att förlora. De måste vinna den matchen. Så det kan jag se. Alltså är det en City-gubbe som liksom är Kevin De Bruyne eller Haaland, ja, men då tycker jag inte att luta dig tillbaka och sitt lugnt. Ja, men han får säkert ett inhopp och då kan det hända någonting. För då finns det grejer att göra med de pengarna på ett annat sätt. Ja, men kikar vi vidare då, Fredrik, så har vi Chelsea Newcastle därefter. Ett Newcastle som, ja, jag vet inte, kommer de bakfulla eller? Fyra Champions League-framgångar och ett Chelsea som, jag vet inte, det går ju inte att få ett värdigt avslut på den här säsongen. Jag har jättesvårt att läsa den här matchen alltså.
Ja, det är den svåraste. Det här är som ett gammalt avdankat dartproffs som kommer och är ett riktigt numera, ett riktigt fyllo in på pubben. Och så möter någon som är lite nykterist och ska liksom, nu ska de tävla i dart. Vem kommer vinna? Han som knappt kan stå upp men som har varit liksom, då får man world champ. Eller han som är spiknykter men som bara inte ens kan liksom få till det ens då. Och liksom, det känns som att förutse en sån match. Och jag vet inte, är det någonstans där jag ska komma nollas kanske det är här, utifrån att båda lagen kommer att vara, ja, men bedrövliga framåt. Jag vet inte, det här skulle kunna bli 1-1, skulle kunna bli 4-4. Alltså, många sitter ju på 0-0 kan det också bli. Men alltså, många sitter ju på Newcastle-tillgångar. Och visst, kan man hitta någon väg där från någon som är lite mid-price till något man vill ha, absolut, det kan ju vara ett alternativ. Men köpa in sig på Newcastle, känns inte jättehett. Köpa in sig på Chelsea, ja, men det är ju som ett lotteri där liksom hälften av vinsterna är borta redan. Jag vet inte. För mig känns det svalt intresset. För att, men vi var inne på det, du nämnde det förut Alex, det här med hemmamatcher och så. Och Chelsea kommer att vilja avsluta bra hemma. Men fan, det är mycket jag vill här i livet. Och en del saker får man nog fan inse att man är inte tillräckligt bra för att göra. Och för Chelsea del verkar jag vara och spela fotboll just nu. Så att, nej, avslag FPL-mässigt för egen del på den här matchen. Spännande att höra om ni har några roliga shouts på FPL-tillgångar. För jag har det då banne mig inte från den här matchen.
Nej, alltså jag har oerhört lite. Stefan, kul att höra från dig. Du sitter ju både med Ederson och Kepa. Och det finns väl risk att ingen av de målvakterna startar här i 38.
Nej, jag är lite rädd för att det kan bli just så. Men det får nästan bli just så, sånt fall. För att, eller ja, jag vet inte. Det är om alla andra. Alltså jag tror att jag vill göra andra saker på utespelarna. Ja. Det är väl så. Och sen liksom, jag ska ändå ha ganska otur om både Kepa och Ederson inte startar sista matchen, men det kan absolut hända. Nej, jag vet inte, det enda jag tänker är väl att jag kommer troligtvis, ja, Sterling är väl någon som skulle kunna göra någonting här på slutet, men annars så är det väl liksom, många sitter upptripplade i Newcastle och hur man gör. Jag tror att i backlinjen så jag spelar nog Trippier. Min plan är att spela Trippier, Trent och Shaw och hoppas att de startar. Och bara för att, ja, men jag tycker det är de bästa backarna. Alla har offensivt hot eller bonushot. Och ja, jag vet inte vem man skulle ta in istället liksom, som skulle vara så mycket bättre i backlinjen. Så därav kan jag tycka att Trippier ändå får sitta kvar trots att de säkert är bakfulla.
Ja, och som sagt, Trippier är ju, även om vi säger att man ska springa ifrån sina Newcastle-tillgångar så, ja, men jag kan ju absolut, han är en sån gubbe han har offensiv potential i sig, mycket bra bonusspelare och Newcastle kan ju absolut hålla nollan. Så att, man skulle inte vara jätteförvånad om han, ja, men, får 9 poäng som han fick här i 37an eller till och med kommer upp på tvåsiffrigt. Det är en försvarare som har den potentialen. Det finns inte supermånga försvarare som har den potentialen nu för 38an skulle jag säga. Så att, ja, nej, men han kan man absolut starta här. Och det kommer nog jag också göra. Är väl min gissning. Men annars så liksom, jag kollar inte på att ta in någon från varken Chelsea eller Newcastle här i sista omgången. Går vi vidare då. Palace Forest. Och här har jag också lagt spel. Här tror jag att båda lagen gör mål. Och jag tror att det kommer bli en rejäl målfest. Inget av lagen har ju något att spela för. Och Forest är nog väldigt glad att de inte har något att spela för. Och kan det finnas lite. Har det druckits en eller två öl i Forest kanske?
Ja,
skulle jag kunna tänka mig.
här är ett av mina bästa shouts i SS som har varit glödhet på hemmaplan här på slutet. Han står mycket högt i kurs för egen del inför sista omgången.
Ja, jag kan bara backa den. Det är ju en, det hade varit liksom ett drömmove att kunna göra Willock till Esse. Men Esse är ju billig, så många kan gå dit och från sin Brighton mittfältare till exempel. Jag kan ju inte ens göra det. Det fattas 0,1 för att göra Mitoma till Esse. Annars hade det kunnat vara ett byte som jag hade kikat mot verkligen. Här tror jag att det kommer, alltså, jag tror att det kommer regna mål. Här tror jag vi har vårt freak-resultat. Ett överspel kan man gå in och lägga. Över 5,5 mål. Jag säger inte att det blir det. Men det skulle mycket väl kunna bli det. Exakt hur målen fördelas. Jag tror att Palace kommer vinna. Eftersom de spelar på hemmaplan. Kanske framför allt. Men också för att Forest är... jag tror att de kan ha festat en del. Så att, men jag tror att båda lagen är mål och att det blir mycket mål här. Fredrik, hur ser du på den här matchen?
Ja, men superintressant. Matchen Crystal Palace Nottingham Forest kan ju inte bli mer intressant än så här. Faktiskt tycker jag rent FPL-mässigt. Såklart Etze som ni är båda inne på, jättefin. Tycker även att man ska nämna Olise. 5,3 kostar han bara. Dit tar till och med du och går åt och gå Alex direkt.
Ja, från Mitoma, ja, men från inte Mitoma. Från Willock tyvärr.
Nej, inte från Willock, det är så kul ska vi inte ha. Men jag tycker att också han har sett fin ut och deltar mycket i spelet. En del hockeyass, kommer undan med en del ass också. Kan göra mål, fin teknik. Både Etze och Olise tycker jag är riktigt fina. Och ja, de är ju mer eller mindre gratis liksom, så att, det är ju ändå lätt att nå dit för de allra flesta. Svårt med liksom försvarare. Jag tycker inte att man ska lägga byten generellt på försvarare. Jag tycker man kan bortse från dem. Men då är det framförallt de här två. Forest blir ju lite svårbedömda. Åker de hit och bara ställer in skorna eller glömde de skorna hemma och åker dit och springer in i strumplästen. Vi får väl se, men ja, att Palace kommer att göra mål, det känner jag mig väldigt övertygad om. Sen hur många, det återstår ju att se. Men inte ens Roy Hodgson kan väl tycka att de ska stänga butiken efter 1 eller 2-0. Utan jag tror att Sellers Park kommer att koka. Laget förtjänar ju faktiskt verkligen liksom en rejäl uppbackning av publiken utifrån den säsongen man har gjort och räddat upp det så som man gjort under Hodgson. Så att, den här matchen skulle jag faktiskt gärna vilja se live. Jag tror det hade kunnat vara en riktigt bra stämning på Sellers Park. Och därav så backar jag fullt ut reken på Etze och liksom lägger till Olise och tycker att här finns det roligt spelvärde på flera sätt, men likväl FPL-mässigt.
Ja, jag håller med. Det är en match man skulle kunna se live. Skulle också kunna vara en match som man har på en tredje skärm.
Ja,
för att
så.
Man gillar att se mål. För jag tror
och för att
som
man
sagt,
har ja. Plockat in en av spelarna i bygget också.
Precis. Outside captain på SE. Vi går vidare och då hittar vi Everton Bournemouth och vi har fått en lyssnarfråga från Toffe Grön som undrar vilken Everton-spelare man ska gå på i sista omgången. Den här matchen är ju sådär, jag tyckte att United mötte ju Bournemouth här tidigare i 37an och det kändes som att Bournemouth lite skiter i just nu. Jag tror att de kommer göra det här också. Jag håller faktiskt Everton som favorit att liksom lösa det på egen hand ändå. Sen så vet jag inte om jag är supersugen och liksom satsa på någon Everton-spelare som Toffe verkar vara. Vad säger du Fredrik, hur ser du på den här matchen?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men det är väl upplagt för att Everton liksom har egna händer, möter ett lag som har säkrat kontraktet, kommer bakfulla, och precis, det är ju precis då de kommer att snubbla och göra så att det skiter sig. Nej, alltså, de ska ju såklart lösa det här, men det skulle fan inte förvåna mig om de på något sätt snubblar till det här och låter Dominic Solanke trilla in med både en och två bollar. Det har sett vingligt ut där bak, det ser väldigt uddlöst ut framåt, och en Dwight McNeil och så. Alltså, i min värld så känner jag mig nästan mer sugen på att chansa på en Dominic Solanke än en Dwight McNeil. Tycker att det finns liksom mer rolig uppsida. Och jag har svårt också att se att ett Everton som gör 1-0 kommer att liksom fortsätta fylla på. Gör de 1-0, då kommer de ju backa ner till egen målvakt och stå liksom och bara sjunga långt. Så att jag har väldigt svårt att se Everton göra 4 baljor. Det skulle liksom vara ifall man bjuds på dem. Utan leder man med 1-0 med 10 kvar, då kommer man sjunga långt, och så kommer det liksom Bournemouth bara äta sig närmare och närmare. Nej, den här matchen är också väldigt svårbedömd. Skulle kunna stå 0-0 länge, men det skulle också kunna bli det här tidiga målet, Solanke-målet i tredje minuten. Totalt kaos, totalt panik i Everton. Då sitter jag gärna med Solanke i bygget. Jag tycker det kan vara en liten outsider. Även om jag håller med om att Bournemouth sett lite sådär halvt ointresserad ut, så har de ju ändå över säsong imponerat utifrån vilken spelartrupp de har. Och frågan är om man inte kan liksom få dem att fokusera här den sista match. Jag vet ju att Solanke har ett förflutet i Liverpool också. Han skulle ju tycka att det var extra kul såklart att trycka dit ett Everton. Så att Solanke får bli tipset från den matchen från min del.
För egen del så känner jag nog att det här är en, vi har pratat mycket målfester och här kan det bli mycket mål. Här tror jag kommer bli en verkligen så här low scoring historia. Och jag skulle nog snarare än Solanke eller McNeil eller sådär kolla på kanske typ Tarkovski i Everton. Jag ger Everton ganska goda chanser till hållen nolla med Sean Dyches spel hemma. Där ja, de behöver egentligen, ja, då, jag tror inte Everton kommer inte toka att kera i den här matchen. De kommer ha koll på hur det går i Leeds-Leicester-matcherna. Men är det så som sagt att Leeds eller Leicester vinner, ja men då behöver Everton ta poäng. Men en poäng kan mycket väl räcka. Förmodligen gör det om Leicester vinner. Men Leeds har ju bättre målskillnad än Everton. Så att där, men vad fan, Leeds har minus 18.
Nej, Leeds har minus 27. Nej.
Leeds har minus 27. Fan, du har helt dribblat bort mig här. Det är Leicester som har minus 18. Det är helt sjukt att Leicester inte har minus 27 med det målvaktspar som de har. Jag skulle hellre gå på en defensiv. Och i så fall Everton defensiv i den här matchen än att gå på någon offensiv från något av lagen. Stefan, Everton, Bournemouth på Goodson, är en arena du gärna skulle besöka här i Game Week 38?
Ja, men det hade nog varit en sant upplevelse ändå.
Skadeglädje.
Ja, nej, men vadå, det kan nog vara, man kan nog få se supportrar både sitta och liksom bita naglarna och sitta och gråta. Och
allt. Storma plan.
Storma på plan och sådana. Nej, men jag ligger någonstans mitt emellan nere i Reka. Jag köper Reken på Solanke och på Tarkovski. Jag hade gått för Mina som har varit tillbaka här de senaste 3 matcherna och ett riktigt fyrtorn som, ja men som Everton kommer sikta alla fasta situationer på, tror jag. Han gjorde mål senast här, men jag tror att han kommer säkert få någon chans på offensiv fast, men däremot mittfältarna i Everton, då kollar jag mycket hellre på Palace mittfältarna.
Ja, jag håller med. Och nu kommer de ju på rad här, lagen som har något att spela för. Nästa är Leeds Spurs. Och här ser jag också mål i den här matchen. För till skillnad mot Everton som vi var inne på, lag som har något att spela för, så både Leeds och Leicester, de måste vinna sina matcher. Oavgjort är helt ointressant. Och som jag var inne på, alltså, på tilläggstid och vid ett oavgjort resultat, då är det upp med målvakt och hela jävla fräset för att bara trycka in boll och målvakt och allt. Så att det kan inte bli någon nolla här. Och Kane ska väl fortsätta med liksom sin målrun som han har. Jag tycker att Kane är en oerhört fin gubbe att sitta med. Sen är han svår att nå. Det är därför jag har pratat om honom så mycket, kopplat till att får vi Haaland börjar bänk till exempel. Ja, men då, det kommer vara ett väldigt populärt byte att göra Haaland till Kane då. Men för folk som har två fria byten också, eller till och med folk som kanske är sugna på min, och som vi får information om någon premiumgubbe, oavsett vilken börjar bänk, så kan det vara läge att liksom växla över. Gör ett dubbelbyte. Säg att du gör Kevin De Bruyne till Esse. Och så har man råd att göra liksom, typ Greenwood till Kane eller motsvarande. Det är oerhört intressant tycker jag. Det är en spelare jag skulle vilja ha. Jag skulle absolut kunna tänka mig att behindla Kane. Jag tycker att Son på mitten också är en intressant gubbe att chansa på, som kommer sticka ut ännu mer än Kane. Samtidigt, ja, Leeds kan absolut vinna den här matchen. Och läser man matchen så att ja, men Leeds kommer gå för det, då kanske Rodrigo kan vara en gubbe att satsa på. Men framförallt de här Spurs-gubbarna, och då är det liksom, det är inte någon liksom defensiv Spurs-gubbe jag letar efter, utan det står nog mellan Kane och Son. Ja, så tänker jag. Hur tänker du, Fredrik?
Ja, men jag tycker du är helt rätt på det. Just som du var inne på tidigare på den där, just, det är ju upplagt för en Jomin Son att ta löpningar i ett lead som bara forcerar framåt. Så var det salonstörare innan, då är det liksom salonstörare gångjärnen har lossnat, och nu är det liksom bara raka stritan. Jag känner mig att med två fria byten, väldigt låg TSB bland topp 500k lag på en Jong-min Son, det skulle kunna vara en riktigt rolig pant. Det är hemskt att säga att Son skulle vara en pant, men han får nästan gå som det efter sin skitsäsong som han har haft, sett till vad han kostar. Så det skulle vara en rolig liksom spelare att sticka ut med, för det är ändå någon där det finns en riktig uppsida. Och som sagt, Leeds, de måste gå för det. De kan ju vinna, men ja, låt dem vinna med 3-2 och så gör Son två baljer. Eller gör en, assisterar en. Ja, jag kan mycket väl se det hända. Så att Son är den som jag har mest känsla för. Leeds, ja, men det är sen Jack Harrison, men han har ju spelat typ en dryg timme i tre matcher i rad, så att han får ju aldrig de här 90 minuterna. Annars är det väl han som har lite edge tycker jag i laget, men det känns som att när Leeds som forcerar så, det kan bli vem fan som helst. Det kan bli någon back eller någon obskyr jävla mittfältare man aldrig hört talas om som bara Burnley målar in den liksom på något sätt som inte går att beskriva. Så att, svårt att liksom se hur Leeds, de är ju ett lite mer svårläst lag vad det gäller vem som ska ta de här poängen jämfört med till exempel Spurs. Där är det väldigt mycket, framförallt Kane, men även sånt.
Ja, i alla fall historiskt som historiskt. Den här säsongen har det ju varit Kane. Ja. Och du pratar sån, och jag kollar bara in i ditt lag snabbt. Även med två fria så är det ju inte jätteenkelt att ta sig dit. För på mittfältet, alltså, ska du byta ut någon där? Mm. Ja, men du behöver ju hitta pengar någonstans. Så att det kommer vara svårt, men det kan ju vara något som man vill satsa på. Till och med liksom, ja men, gå crazy och sätta bindel, att det kan vara värt att göra det. Stefan, du älskar ju Spurs. Får gärna prata lite om hur du ser på det här.
Ja, nej, men jag tror att det blir mycket mål. Jag tror väl Rodrigo är bäst shout i Leeds, men det är väl Spurs-gubbarna ja. som är mest intressanta. Det är rätt sjukt att Son kostar mer pengar än Kane, noterade jag. Men för mig så krävs det ju typ att man får att Sala är bänk. Eventuellt Bruno om man kan liksom koppla ihop det med någon annan spelare som också sitter bänk. och liksom få upp pengarna till sånt på det sättet. Men det krävs nog det för att jag ska gå till Spurs, även om jag tycker att matchen luktar mycket mål.
Mm. Man är ju bara avundsjuk på dem som har Kane, tycker jag. Det är inte jag är inte avundsjuk på jättemånga som har sån, även om jag tycker han är fin för den här gameweeken. Då har man ju förmodligen haft en ganska jobbig säsong om man sitter på sån här inför gameweek 38. Sista då, det här i bottenstriden, är ju Leicester mot West Ham. Jag ser en målfest här också. West Ham kanske är det lag som är mest on the beach, som man brukar säga. Jag tror att det här är det bara Europa Cup-final. Det är liksom där West Ham är i sina tankar, i sina uppladdningar. De skiter fullständigt i en bortamatch mot Leicester. Sen kanske man liksom sätter in spelare för att liksom hålla dem i matchform. Jag vet inte, men jag tror att de kommer vara rätt utcheckade och ge Leicester en liten chans på att vinna den här matchen. Men med det sagt så finns det ingenting som säger att Leicester ska ta det. Så den chans som ges. Men att det blir mål i den här matchen, det ser jag absolut. Och liksom så här, anfallpant. Ja, Jamie Vardy. Ja, varför skulle inte han kunna liksom bomba in kassar här? Det har han gjort förut. Men det här är man ju liksom ute och chansar. Och det finns ju i Gameweek 38 så finns det ju hur många spelare som helst att nämna. Men det finns ju noll garantier egentligen på alla spelare som vi nämner. Det är väl Kane kanske som den här säsongen har varit en garanti. Och borta mot Leeds i en sån här match är nästan liksom törs liksom teckna in huset. Men gör jag det på Vardy eller Tarkovski som jag har nämnt, eller alltså de här gubbarna som jag kastar ur mig här, det finns noll garantier, men det finns möjligheter. Och det är väldigt få spelare jag egentligen skulle skjuta ner så här, nej, den ska det absolut inte gå på för den här, för att det är en vecka och man kan hitta rätt, och Vardy skulle kunna vara en sån. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, nej, men det var ju lite speciellt här. Jag satt och kollade på matchen mot Newcastle och Leicester var ju totalt utspelade långa, långa stunder. Sen höll de ju på att gå upp och vinna matchen sista fem minuterna. Castagne hade ett riktigt fint läge som Pope fick göra en bra räddning på. Men det var också lite intressant att man vilade Maddison och Barnes, så det kändes lite taktiskt med liksom, tanke på att man kanske skulle försöka hålla 0-0 där så länge som det gick. Och sen kasta in lite kreativa gubbar i andra halvlek. Och nu fick de ju med sig poängen och har satt sig i ett bättre läge inför avslutningen här. Och en seger, då krävs det ju faktiskt att Everton vinner sin match. För att det är ganska många mål som skiljer där. Så att, och det var inget fel på inställningen i Leicesters sida på slutet mot Newcastle, utan de sprang ju och försökte verkligen få in det där vinstmålet. Så jag tror att här kommer det liksom finnas fokus i alla fall. Och både Maddison och Vardy är väl shouts, även Castagne om man söker en back som är billig, skulle jag säga är ett bra shout. I West Ham så är det väl kanske framförallt en Bowen då som vi såg gjorde det bra mot Leeds. Om han kan få lite ytor när Leicester behöver gå fram, skulle kunna vara en sån spelare som gör det bra. Men det är ingen som jag kikar mot att byta in.
Nej, alltså håller du med mig där? Du säger här är det fokus, men då pratar vi Leicester. West Ham är väl fullt Europa fokus nu på finalen?
Ja, absolut. Men för Leicesters del så spelar det såklart roll. Och jag tror att det är en lättare position att vara i än Everton kommer att ha. För att Everton kommer nog känna mer press. Leicester kommer nog känna att nu, vi måste vinna. Det är bara liksom, gör allt för det. Och så får vi se om det räcker. Och det brukar ofta vara lite lättare situation att vara i. Sen kan det ju vara så att man får höra att Everton leder med 2-0 i halvtid. Ja, men då kanske allt faller liksom. Så det finns nog väldigt mycket olika matchbilder som det skulle kunna bli.
Fredrik, hur läser du Leicester West Ham?
Ja, men jag tänker här kanske det är en match där vi ändå ser lite olika på på ingången till det. Jag håller med om att Leicester måste ju gå framåt. De har liksom inget att förlora, det är bara att ösa på. De måste vinna, det funkar inte att backa hem. West Ham, absolut att Europa Conference League-finalen den 7 juni mot Fiorentina hägrar. Men jag utgår ju från att man liksom peppar spelarna med att vilka är det som ska starta i finalmatchen. Ja, det är dags att visa lite inställning här. Visa att du är värd din plats. Jag tror inte att den elvan är 100 spikad. Det är klart att det finns ett antal spelare som är mer eller mindre givna. Men jag har en liten feeling här för att West Ham ändå kommer att kunna ställa till det lite för Leicester. Sen hur matchen slutar, det ska jag låta vara osagt. Men ett Leicester som fyller på, Stefan nämnde Jared Bowen där, skulle mycket väl kunna vara en riktigt rolig pant. Danny Ings framåt, vet ju hur man gör mål. Jag har mer feeling för det är väl inte jättesannolikt att jag byter in en spelare från något av de här lagen, men om jag gör det från något av dem så är det nog troligare faktiskt att jag chansar på en West Ham-spelare än en Leicester-spelare.
Intressant. Det är kul att vi inte liksom överens om exakt allting. Nästa match är Manchester United Fulham, och ja, jag ger okej chanser på en nolla för United här i sista hemmamatchen. Har ju varit oerhört bra. Och nu ska vi se, nu möter de Chelsea här i 37an innan vi spelade in. Och vi får väl se. Men United har ju faktiskt inte torskat på hemmaplan sen premiären. Så ger de goda möjligheter här också. Även om de inte kanske har något att spela för, och vi har en Mitrovic som alltid kan ställa till det tillbaka från sin avstängning. Men jag ger United ganska goda chanser i den här matchen oavsett om det är avgjort eller inte. Och men för en manager som mig som sitter med 0,0 på banken och har lite lurigt att hitta vettiga liksom byten att göra, så måste jag börja gräva efter såna här tokchansningar. Och vem kan jag liksom få in istället för en Joe Willock som definitivt inte kommer starta? Ja, men kommer en läcka på att en Garnacho startar, då tycker jag det är liksom en lite spännande gubbe att gå på. Jag tycker han har sett bra ut hela den här säsongen, är tillbaka från skada. Jag kan se också att han kommer att få en start. Håller inte som säkert, men det skulle kunna ske. Prisad 4,1. Och där funkar det ju till och med att byta ut en spelare som Willock och gå. Och det är väl lite sånt som egentligen lockar mig mest. Det enda problemet för mig i ett sånt läge, det jag kommer behöva ta minus. För jag sitter ju redan upptripplat i United. Men om man inte gör det. Eller att det ryktas om att liksom någon United-spelare som jag har inleder bänk. Ja, men då kanske man skulle kunna göra något sånt. Eller om ni inte har tre gubbar. Annars tycker jag att det är lite lurigt med att gå på någon. Jag ser inte någon United överkörning av Fulham, även om jag håller dem som favorit. Jag ser ingen målfest här. Hur ser du på United Fulham, Stefan?
Jag är lite orolig för den här matchen, givet att United säkrar sin CL-plats mot Chelsea. För då är det bara en vecka till finalen mot City, och jag kan absolut se rotation.
Bara en vecka? Det är väl ganska mycket ändå, va?
Jo, men sen samtidigt så du nämner att de har haft bra hemmaform. Jag tror att det kan vara så att fokus liksom släpper lite. Jag ser absolut att Mitrovic kan stänka in en och två bollar här. Så att jag är lite orolig både för rotation och för att United inte kommer ha fullt fokus om de redan har säkrat CL-platsen. För jag tror inte att liksom, det finns någon vidare liksom, vilja eller att man känner något så att det är jätteviktigt att komma tre eller fyra i ligan. Så jag är lite små orolig för den här. Och men kanske framförallt att man ska få starterna på sina gubbar. Jag säger gärna att de tre startar. För då har jag svårt att motivera och byta ut dem. Men får man att någon av dem inleder bänk, då är det de man kollar på och kastar ut från laget. Så kommer det ju bli. i alla fall Bruno och Rashford.
Och för att förtydliga så sitter du med Bruno, Rashford och Luke Shaw. Och jag tror att den som har störst risk att missa den här matchen är egentligen Luke Shaw. För att här finns det alternativ på ytterbacksplats. Och Shaw har spelat ganska mycket. Och varit tvungen att kliva in som mittback en del och sådär.
Bruno har väl spelat mest i hela Europa i år också.
Ja, så. Men han vill det. Och jag tror att han kommer fortsätta liksom, få den starten. Så jag tror att Luke Shaw är den som är mest risk i United egentligen för att få rotationen. Är min känsla. Jag tycker den här matchen, jag tror att United kommer plocka den. Jag känner mig mer trygg. Hur ser du på det, Fredrik?
Ja, men jag tycker United känns luriga utifrån att det skrivs ju alltid mycket om United såklart, men mycket inför sommaren att det kan bli lite storstädning i truppen. En del spelare som kanske kommer försvinna. Kan ju se både Weghorst och Martial försvinna ut. Och då är frågan, hur hanterar man det sista matchen? Får de starten? Får de ett inhopp? Får de sitta och rutta på bänken för att de inte ska liksom... Vill man satsa på en sån som Garnacho som ju förmodligen kanske kommer att vara kvar och liksom växa i klubben? Det känns svårläst. Jag vet inte om det är någon som förtjänar en Firmino-avtackning liksom i United. Det kan du bättre än mig. Liksom det är någon som redan nu är klart ska lämna och som ska ha någon form av avtackning av arenan. Så annars tycker jag det är... Där, här skulle det verkligen kunna blandas och ges vad det gäller startelvan. Jag är på ett sätt ganska nöjd att jag inte sitter så tungt lastad. Får jag bara in en Rashford-start här så skulle det kunna räcka gott för egen del. Sen tror jag att det finns alla möjligheter för United att göra 3-4 baljer på ett halvt oinspirerat Fulham. Det har vi sett vad Fulham kan släppa till när de är halvt oinspirerade. Men det gäller att hitta rätt målskyttar också. Och det är ju inte helt lätt alltså.
Firmino-motsvarigheten i United, ska jag berätta vem det är? Det är Phil Jones.
Alltså, tackade nej till en egen testimonial för att ingen skulle dyka upp, eller vad?
Ja, han sa det är ju faktiskt tragiskt, men vem skulle komma? Det skulle vara mamma och pappa. Han hade ju rätt till det när han spelade 10 år i klubben. Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror, han har ju dragit sig med lilla skador, så att, ja. Är det så att han ändå... Alltså om matchen inte betyder någonting och matchen dessutom är avgjord, att det är tydligt att han kan få en cameo i slutet. Jag tror inte att han kommer komma in och starta, men att få ett inhopp och få applåderna. För det har United gått ut med, att hans kontrakt går ut och ja, tack Gud, det ska inte förlängas. Men samtidigt så alltså, kan jag absolut se att han byts in där liksom i 92. Men det är ju inte en gubbe man går på av den anledningen. Men det är väl en sån spelare som jag tänker man kan se komma in. Nej, men det, ja, FBL-mästare är rätt ointressant. Martial är väl den andra då. Om det är så att han ska lämna, som det har ryktats en del om. Så tror jag att med han skulle man kunna ge en start så här. Samtidigt så, det som talar emot det är ju Martials liksom skadehistorik och den här FA-kuppen. Vi har en FA-kuppfinal mot liksom lokalrivalen City, som dessutom ångar på mot en trippel som liksom absolut inte får hända. Och det är väl liksom alla United-supportrars dröm, att just United ska stoppa dem från den där trippen i FA-cupfinalen. Och sen förhoppningsvis se Inter dessutom plocka Champions League-finalen på något sätt. Och då kommer man definitivt vilja ha Martial. Så att han är lite orolig för att han inte kommer få starta. Nu har inte jag Martial, så att det är liksom inget problem för mig FBL-mässigt. Men om jag hade haft honom hade jag varit orolig för den starten. Weghorst är här på ett lån. Jag tror inte det handlar om, för det är svårt att jämföra det med Firmino, att liksom tacka av någon som har varit där för lång och trogen tjänst. Så även om man har bestämt sig att inte förlänga med Weghorst, om det nu är så. Tror jag inte att det är av symboliska skäl att han ska få starta eller få ett inhopp eller få ta en straff framför någon. Nej, det ser jag inte. Ja, det är United. Som sagt, Garnacho är nog mitt liksom hetaste tips som vi får, får info om att han kommer starta. Och dit har alla råd att gå. Så det skulle kunna vara ett byte för Silver Diggers. Någon sån här riktig billig gubbe. Sista matchen då. Det är ditt Liverpool, Fredrik. Vi har nämnt det. De ska åka bort till St. Mary's och möta Southampton på sydkusten. Och ja, Southampton är ju, har ju absolut ingenting att spela för. Och deras tränare var väl ute och sa det, att det liksom kommer spelas en del junisar och sådär. Så här kan man ju se mål, tänker jag.
Oh ja.
Och samtidigt så liksom, ja, visst, det skulle kunna bli en nolla, men det här Liverpool, jag vet inte. Det är offensiven som är mest intressant, skulle jag säga. Och jag tror att Salah kommer vara ganska tungt kaptenad den här gameweeken. Om det inte kommer någon rykten om att han inte startar. Men ja, jag tänker att han startar. Sen så har ju du pratat Firmino. Hur ser du på Liverpool och intressanta spelare? Och Luis Diaz till exempel. Som en så här outsider att satsa på här.
Ja, men Luis Diaz känns som det roligaste alternativet. 7,8 är ju inte jättefarlig att nå till heller liksom prismässigt. Inte fått riktigt utdelning här senaste matcherna, men därför ligger det ju och bubblar. Kan ju se två baljer lätt om det rinner iväg lite. Och har man inte råd att gå hela vägen upp till Luis Diaz, som jag tycker ändå får vara någon form av första alternativ, tycker jag Curtis Jones kan vara lite små intressant för 4,9 för den som behöver blicka neråt liksom på en hylla lägre ner. Fått spela väldigt mycket nu på slutet, 10 raka starter i radligan eller något sånt där. Och är ju en man för framtiden. Så att, ja, men det skulle mycket väl kunna vara liksom en pant. Och vinner man liksom med 5-6 bollar, att det rinner iväg, då skulle han också kunna få någon assist. Vi såg att han sprang in med något mål här senast. Är ju en sån supertalang som stannade av lite för. Ja, men helt plötsligt har han klivit om Harvey Elliott i the picking order. Och de har ju lite olika typer av spelstilar. Jones är mer en box-to-box-fältare. Och Elliott är ju lite lättare och nättare i steget, men inte riktigt lika positionssäker i defensiven. Så att Curtis Jones får bli min outsider. Men jag håller med om att Luis Diaz är ju det roligaste valet. Och det är ju ett alternativ verkligen att kliva till för den som inte redan sitter upptripplad i Liverpool.
Mm. Men hur tror du Liverpool tar sig an den här matchen då? Vi utgår från att United tar poäng hemma mot Chelsea här. Och liksom, det är ingenting att spela för. Är det Firminos start vi väntar oss här?
Kan vara, kan också bli ett inhopp. Det känns som 50-50 mellan honom och Jota. Jag tror att den som inte startar utav dem får en halvtimme, 25 minuters inhopp. Svårt att veta starten. Nu var han i mål för Mino och såg ganska pigg ut när han kom in. Liksom. Men det var ju avtackningen hemma på Anfield som var det viktiga. Nu är det sista matchen, och om det blir en start och 65 minuter eller ett inhopp och 25, det tror jag spelar lite, liksom, det är lite vilket som. Så där kommer nog Klopp gå på det lag han tycker är starkast. Och då kan det också vara så här att ja, men det kanske är större chans. Diogo Jota är ju ändå en spelare som förmodligen ska vara kvar i truppen. Så det skulle mycket väl kunna bli att det är han som får starten ändå. När sista matchen är på bortaplan så är min kvalificerade killgissning att vi får ändå se en startelva med spelare som kommer att vara här nästa säsong. Just för att liksom, ja, men sätta någon form av snygg avslut och få med sig rätt känsla. Och jag tror att Klopp kommer att hålla någon form av brandtal att det har inte varit en bra säsong, men låt oss för fan se till och liksom sy ihop det här på ett snyggt sätt. Nu har vi chansen liksom. Som du säger, det kommer säkert att släppas in något mål utifrån lite slarv, men det finns ju verkligen potential framåt. Salah kommer att vara bindlad ganska tungt, det tror jag absolut. Och sitta på dubbelt Liverpool-anfall behöver inte vara fel.
Nej. Stefan, hur ser du på den här sista matchen i matchgenomgången, Southampton-Liverpool?
Nej, men jag kollar mest Twitter och ser om Trent och Salah startar, tror jag. Jag kommer inte gå för någon Liverpool-gubbe. Jag tycker det finns bättre andra spelare att gå för. Och liksom det är lite rörigt vilka som ska spela, känner jag bara. Så att jag är inte jättetrygg med hela det. upplägget, utan då kollar jag nog på andra pants framför Liverpool gubbar som inte har något att spela för.
Mm. Och vilka gubbar kollar man då mest mot? Det känns som vi alla har varit ganska inne på SC Crystal Palace. Och det är också en spelare som är ganska enkel att nå till om man inte sitter med 0,0 på banken och dessutom har mer än ett byte. Och vi har ju varit inne på flera här och liksom som sagt alla är sugna på Kane och sån är spännande, men de är svåra att nå. Hur går liksom era tankar nu när vi har gått igenom alla matcherna och pratat gubbar? Stefan, vill du börja där? Hur dina tankar går om vi liksom inte vet så mycket om vilka som startar och så. Är det SC som är huvudmålet här för Game Week 38?
Nej, men jag kollade lite på mitt eget lag här och huvudspåret, om vi inte får några nyheter, kan vara att plocka in Olise och Kane. Jag har inte råd med SC.
Nej.
För Bruno och Isak. Det skulle kunna vara ett spår. Annars så, men jag vet inte, SC känns som den kanske som står ut mest av alla ändå. Så det är lite tråkigt att inte ha råd med honom i sånt fall. Men Kane kanske trumfar det ändå. Nej, men om jag ska dra bara en i varje lagdel så hade jag nog gått för Kastanj eller Mina bakåt om jag behöver ta in en försvarare. SC på mittfältet och forward hade nog blivit, ja, vem hade det blivit? Den är ju faktiskt
Kane.
Fascinerande. Ja, men det är ju svårt att reka Kane liksom. Han är inte så lätt, men om man ska ha någon som, ja, men det får väl bli en Ollie Watkins då.
Ja. Fredrik, samma fråga till dig. Sitter med två fria byten. Är det SC som är huvudmålet?
Ja, men han är definitivt ett av dem. Och med två fria så är han ju en möjliggörare också om man väljer att downgrada en midprice eller en premium mittfältare. Men det är ganska enkelt sätt att spara någon miljon extra som man då kan investera. Så att, ja, det kan mycket väl bli så att han kommer in på mittfältet för att möjliggöra att få in ytterligare en spelare då. Är sugen på Luis Diaz. Också lite, man kommer att se matchen och jag tror att det kan, ja, men han kan, det är mycket möjligt att han kan få lite islossning mot junisarna i Southampton. Men sen finns det ju också ett sug på någon pant. Sådär som, ja, men en Danny Ings eller en Ja, men nu Olise som vi nämnde och som Stefan nämnde att han var inne på att ta in. Det skulle också kunna vara en rolig. Det är liksom noll och inget ägande överhuvudtaget på honom. Så alla poäng är ju liksom verkligen värda sin viktig guld. Och har man lite känsla för någon sån här spelare som ändå det finns någon form av liksom tak kring, då tycker jag man ska gå på det. Jag vet inte vad du säger, Alex, vilka som är dina hetaste?
Hetaste, alltså jag skulle jättegärna vilja gå till SC, men jag måste byta ut någon spelare som är dyrare. Och då på mittfältet så står det mellan Salah, Bruno Fernandes och Riyad Mahrez. Och alltså det ska mycket till för att ett sånt byte ska ske utan någon läcka. Och jag tror ju att alla tre utav dem startar. Det är väl kanske Mahrez som är mest osäker utav dem, enligt mig. Då är det sådär, han kommer säkert få minuter. Jag vet inte, jag tror inte jag kommer göra bytet där. Jag tror att för min del så kommer det vara att vänta på luckor, få hitta någon av de här superpantsen verkligen som är jättebilliga. Till exempel, jag har varit inne på flera av dem. Både Garnacho i United, Palmer i City. Alltså om någon av dem startar, då lockar det mig mycket att liksom rycka Willock som jag vet ändå inte startar. För kollar jag på mitt liksom busslag just nu, då liksom Greenwood och Willock gör ju sig omöjliga och sitter på bänken tillsammans med Kepa. För att det sker, jag kommer starta i mål. Och sen har jag en bänkplats. Och just nu så är det Botman som sitter där. Men jag är inte liksom superglad över att spela Estupiñán i 38an, Mitoma i 38an. Ja, sådär. Jag skulle vilja göra något roligare här. Men då tycker jag att det är ganska kul att gå på någon så här superbillig Junis som ja, men Garnacho och Palmer ändå får sägas vara. Och liksom se vad det kan ge. Så att jag kommer nog inte göra några byten på förmiddagen här på söndag, utan här ska det väntas in i det sista. Och sen så kommer jag sitta med liksom, ja, det här är en rekommendation till alla att göra, att lite om det här händer, om vi får informationen att den här spelaren som jag har i mitt bygge inte startar, vad gör jag då? Och lägga en liten prioriteringslista. För till exempel, det andra är ju att om vi får någon sån här jättenyhet, att Haaland börjar bänk till exempel, ja, men då kommer jag göra Haaland till Kane, precis som förmodligen de allra flesta. Sala inte börjar, får vi den informationen, ja, men då finns det liksom saker att göra helt plötsligt. Men om vi inte får något, att någon av mina premiumspelare är borta, ja, men då är det nog en sån här ganska försiktig väg att vandra, som jag kommer välja att liksom byta en 4,9 spelare och försöka hitta något billigare att satsa på.
Jag ångrar mig, jag kommer ta in Xhaka sånt fall om jag ska in Kane. Bara för honom, Arsenal gubbe. Sen tror jag att han är jävligt sugen på att göra mål på Emirates sista matchen.
Ja, absolut. Innan vi går in i kaptenssektionen för Game Week 38, som såklart är superintressant, så ska vi rikta ett stort tack till våra partners för den här säsongen. Det är Olka Sportresor, Glenn Sportsbar, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub och Netshirt. Stort tack för ert stöd under den här säsongen, och vi hoppas att kunna fortsätta våra samarbeten även för nästa år. Kaptensdiskussion för Game Week 38. Vi har 10 stycken matcher som drar igång 17.30 på söndag. Det innebär deadline 16.00, och ingen behöver fundera så här: jag vill inte bindla någon i tidiga matchen. Vi har pratat mycket kring det här. Salah kommer vara tungt kaptenad. Haaland lika så, det har ju varit hela säsongen och kommer att vara. Men i en sån här en match så kommer även folk hålla på och göra massa galna saker. Och jag tycker verkligen att det finns inget galet den här veckan som i stort sett går att skjuta ner. För att här är vad man är för typ av manager. Hur det ser ut i ens egen miniliga som man jagar, eller om man är en spelare som enbart kollar på sin overall rank, eller ligger som Stefan på 13k och kanske inte antingen avgjort sina miniligor eller är körd i vissa miniligor. Att liksom fokus är att komma topp 10k, eller man har något mål, topp 100k eller vad det nu må vara. Då behöver man göra olika val. Och det är jättegalet att sätta binden på Esse i Game Week 38. Men jag tycker att det är helt fine i ganska många lägen. De liksom sunda kaptensvalen, men som kanske inte är bäst för just dig, det är ju Salah, det är Kane och det är Haaland skulle jag säga. Alla tre har bortamatch, men ja, så ser jag på det. Men det finns ju hur många kaptensalternativ som helst den här veckan. Håller du med mig om det, Fredrik?
Ja, men så är det ju verkligen. Och det går ju verkligen att panta till det hur mycket man vill. För egen del så sitter bussbinden på Salah. Och svårt att se att den kommer att ändras. En bindel på Haaland kommer ju liksom inte vara värd så mycket utifrån om han träffar. Har man ingen bindel där han träffar, ja, då kommer det att kosta lite. Då får du väl göra det. Jag har inte jättemycket att förlora. Så att jag känner att är det någon gång jag liksom ska kliva ifrån där, då är det definitivt nu. Och samtidigt, ja, det ska till riktig feeling om jag ska gå mot en Etzel. Så jag kan mycket väl se mig själv byta in Etzel, men bara ha honom i laget känns lite lagom för mig. Jag tror att en Salah-bindel, där finns det ju en enorm höjd liksom. Han skulle ju kunna göra 4 baljer mot Salah-Hampton borta. Och jag tror inte Etsy är fyra baljer. Så att jag ser ändå liksom att Salah har en sån otrolig höjd i sig. Och är det ett Southampton som faller ihop och det är junisar och det är, folk går hem i 60 och det är liksom total parodi. Då skulle det där kunna springa iväg. Så att Salah-binden känns rolig för egen del. Men sen håller jag med dig om att det är Haaland, Salah, Kane som är de sunda. Men vad fan, är det någon gång man ska verkligen skoja till det, då är det väl nu.
Ja, och också som sagt i sina miniligor hur det ligger till och din värsta rival, vad har den för spelare och liksom behöver man sticka ut, så ja, gör det. Ja, det tycker jag verkligen. Nu har ju du gjort bedömningen ut efter det bygge du har, och där sitter du med Haaland och Salah. Då håller du ju då Salah över Haaland. Men skulle vi få informationen till exempel att Haaland inte startar, det är väl inte helt omöjligt att du skulle göra Haaland till Kane då. Mellan Kane och Salah, om du skulle ha båda, är det fortsatt Salah som trumfar för dig?
Ja, det är det. Jag tycker att den matchen är, givet Southamptons uruselhet och att de redan är ute och att det är liksom viska som junisar och att det är liksom tack och hej leverpastej. Ja, jag ser potentialen i att det där kan springa iväg. Det ska jag ju inte säga att det inte kan göra i Leeds, men där finns det ju någonting att spela för. De har ju någon form av liksom anledning att inte bara ställa ut skorna och gå därifrån. Och Brentford som Haaland ska möta är ju det klart bästa motståndet av de tre. Så därav att binden får ändå sitta på Salah i 38 för egen del.
Stefan, hur resonerar du?
Ja, men min bussbindel är nog också på Salah. Och det är rent av vart jag tror att det kan liksom dra iväg mest. Plus att jag ser att hans minuter borde vara mer säkra än Haalands minuter. Om Haaland startar så ser jag absolut att han kan bli utbytt efter 60. Bara för att inte dra på sig någon skada här inför de två finalerna som komma skall. Så att bussbindeln är på Salah, vicebindeln på Haaland. Och om jag inte plockar in en Son eller Kane i bygget så kommer de vara kvar där.
Ja, och det är kanske tråkigt, men jag har också min bindel på Salah. Jag tror inte jag kommer gå därifrån. Och lite samma som Fredrik är inne på, även om vi får den här infon och jag gör Haaland till Kane, så kommer nog binden sitta kvar på Salah. Det enda jag kan se att jag ska flytta den därifrån, det är om vi får info att Salah inte startar. Så känner jag just nu. Sen får vi se vad för infall som kan flyga in fram till på söndag. Men där är vi. Behöver vi prata något mer? Erik Wallqvist vill ha tre differential-kaptener för manager som går för runt 20 poängs jagande här i sista omgången. Och det är ju svårt att säga differential-kaptener, för att det är liksom vad är det för manager du ska ta 20 poäng på? Tänker jag. Som sagt, jag tycker att alla kaptener är bra. Vi har gått igenom alla lagen och hur vi ser på dem. Sen om de matcherna kommer sluta exakt så som vi ser på det, nej, men det är ju rena gissningar. Men där har du egentligen fått vår syn, och vi har nämnt spelare, typ de bästa spelarna i respektive lag som vi tycker. Och om vi tycker att SC är en jättebra spelare i Palace Forest, ja, men då är det en liksom kapten man skulle kunna sätta.
Son
är absolut en sån, och det är någon som väldigt få kommer att sitta med. Och där behöver man kolla vem man jagar de här 20 poängen på. Och det är oavsett om man ska jaga 20 poäng eller om man ligger 5 poäng bakom. Att liksom spana in din motståndares lag, kolla, har han ett eller två fria byten? Har han till och med ett chip kvar? Ja, då är det lite lurigare liksom. Men att lite försöka förutse, men sen samtidigt, ja, man behöver spela sitt egna game, för det kan vara att man blir lite liksom överanalyserande, så gör man, ja, du vet ju inte exakt vad din kompis kommer göra för byte och vart binden kommer hamna, men man kan ju gissa i alla fall.
Hur gör man i mitt läge då? Den enda penningligan jag är med i, där är jag upp mot ett free hit i game week 38.
Ja, det är stökigt, men han ligger i alla fall bakom dig och ganska långt efter, va?
Ja, fast han har triple captain på Håland den här game weekend. Så att, vi får väl se vad som händer här på onsdag. Det blir rätt avgörande.
Ja, det är ju en liga som jag också är med i, så jag vet mycket väl. Det är Nisse vi pratar om här och... Det är ju helt omöjligt att förutse vad han kommer gå på för free hit-lag, tycker jag. Och det får man nog lägga lite åt sidan. Det du behöver göra är ju inte att försöka tänka vad han kommer gå på för free hit-bygge och göra den där byten efter det. Utan du ska sätta i ordning ditt lag för att ta så mycket poäng som möjligt. Det är nog liksom rekommendationen i ett sånt läge, skulle jag säga.
Jag ska skjuta hem topp 10K till mig. Det är upplagt för det.
Ja, vi får väl se. Någon som också har det jämnt, om vi går vidare till lyssnarfrågor, det är Fernando Torres Lover som vi har lärt känna här. Han skriver, om man i en miniliga delar första platsen, men just nu ligger tvåa på grund av ett mer gjort byte över säsongen. Kan det då vara lämpligt att behålla bytet om man ändå bara hade tänkt byta en av bänkspelarna? Förstår att detta kan bero på läckor av startuppställningar och så. Det här är ju... Det är så jämnt som det kan bli, Fredrik.
Ja, det är delikat situation alltså.
Jag har svårt att se ändå att de ska ta exakt samma poäng den här gameweeken och att det kommer avgöras på byten. Det beror ju såklart också på hur lika lag man har. Men jag gissar att din motståndare kommer göra något byte. Och då kommer ni inte ha lika lag. Och att det då ska bli exakt samma poäng även den här gameweeken. Nej, jag hade nog gjort ett byte. Och ja, som sagt, om det är för en bänkspelare. Jag tycker att om det är för att få in en riktigt bra första bänkspelare, så kan det vara värt det i en gameweek som 38. Då ja, med oväntad rotation det kan ske. Jag vet inte vad du säger, Fredrik.
Ja, men sen är det också, har ett fritt byte, att du skulle ha en elva som inte går att förbättra på något sätt, det verkar helt osannolikt utifrån att det finns många roliga pants att dra. Då hade jag valt ändå chansa att plocka in någon, kanske någon av dem som vi har nämnt här, eller någon som man har lite feeling för. Det hade jag ändå valt att göra, för att jag har väldigt svårt att se liksom byggen där alla elva känns helt klockrena inför sista omgången. Jag kan liksom inte riktigt se det bygget framför mig, utan någonstans går det att göra någon form av förbättring. Sen om det är liksom slutar med att det är ett målvaktsbyte, det kanske inte var vad man såg framför sig. Nej, men, eller någon, att man downgradar en mittfältare eller en back så att det hamnar en massa pengar på banken. Ja, men låt så vara då. Någonting roligt att göra och för att sticka ut som den du går upp mot förmodligen inte kommer att göra. Det kanske gör man ändå någonting man tror på, så jag hade valt att nyttja bytet ändå.
Mm. En till fråga från samma snubbe, Stefan. Hur ska man göra med Brighton-tillgångar som sitter säkra på sin tabellplacering och möter ett viltkämpande som Villa som försöker nå Europaspel? Du har varit inne på det, att Brighton-tillgångar är något du absolut kan vara öppen för att sälja.
Ja, och sen som en McAllister som ryktas hårt till Liverpool. Jag är inte 100 att han startar ens. Mm. Så jag har inget problem att spela dem. I alla fall inte de offensiva. Estupinian kommer nog hamna på bänken. För jag tror Villa kommer i mål där. Jag tror Watkins och Ramsey känns heta. Mm. Men mittfältarna, så de är ju bra. Brighton är ju bra. Så att det är bara frågan om de orkar med liksom, och mentalt ställa om sig när det inte finns något att spela för längre. Mm. Jag kan tänka mig att man vill försöka slå de nyblivna mästarna här i City på hemmaplan sista matchen för säsongen på liksom, hemma. Men sen kan det nog vara lite mentalt jobbigt att ställa om liksom, tre, fyra dagar senare för att åka och möta ett lag som har något att spela för när man själv inte har det. Så jag är lite avvaktande till Brighton.
Mm. Daniel Johansson, eller Stefan, jag vet inte, ska jag säga inom citationstecken Daniel Johansson, kanske Andreas Nisse Nilsson, skriver in free hit sista omgången, 30 pinnar ska ta sig kapp, vilka ska vara med? Det hade kunnat vara Nisse som skriver in. Just också ett, så här, ett namn, Daniel Johansson. Nej Daniel, det man gör, och som du egentligen frågade och ställde frågan Stefan, i ditt läge, i Daniel eller Nisses läge, ska man vara helt säker på att Nisse sitter och kollar på ditt bygge när han tar ut sitt free hit för att sticka ut. Och det tycker jag att du Daniel ska göra. Vad är det för gubbar? Du kommer behöva sitta ganska olikt den du jagar i sista omgången. Inte att kanske alla 11 spelare ska vara olika, om det är någon spelare som han eller hon har som du verkligen, verkligen tror på, så behöver du ju ha den med. Men det är svårt att säga liksom exakt vilka spelare som ska vara med, men jag hade kollat på det bygget som du jagar och sen chansat lite med spelare som inte sitter i det bygget och som kanske inte heller så enkelt kan plockas in. Fredrik Tim Bergström, vem ska man byta ut av Kevin De Bruyne och Haaland och till vem? Och det är ju en lite svår fråga. Jag vet inte om man ska byta ut något av dem om de kommer till start.
Nej, det känns vågat. Men det är ju som vi har varit inne på flertalet gånger nu. Om vi får någon läcka, och då luktar ju liksom Spurs-gubbarna. Där känns det ju väldigt hett utifrån läget. Då ska det nästan vara också bekräftad bänk för egen del. För att jag ska tycka att det är liksom ett klockrent byte att gå till. För City är liksom världens bästa lag just nu, och de kan göra slarvsylt av ett Brentford borta i sista omgången, och det kan vara en Haaland som får vittring på något rekord ytterligare som han inte har slagit ännu, och liksom stänker i 3-4 baljer, och ingen kan ju komma och säga åh, där såg det inte komma liksom. Jo, det gjorde du. Annars har du fan varit blind den här säsongen. Så det är ju den risken man tar om man kliver från Haaland. Det går liksom inte att sätta sig grina i ett hörn över att Haaland gör 4 baljer och man inte har binden där. Det kan hända vilken match som helst. Och De Bruyne har ju fått vila en del och sådär. Borde ju inte vara liksom slutkörd i kroppen, utan ja, ska väl få minuter i alla fall. Och kan mycket väl se starten där och några smörpass. Det är inte första tanken jag har om att bygga, att börja skeppa Haaland och De Bruyne utan någon tydlig info.
Är det så att Tim ändå liksom känner att, som vi lite varit inne på, att även om Kevin De Bruyne och Haaland får starten, så är det väl inte liksom out of question att de skulle kunna kliva av efter en timme, och att man hellre vill ha någon som typ spelar 90, då tycker jag att liksom ersättarna för båda de här, de hittar man kanske bäst i Spurs. För att sticka ut lite mer, och att gå från Kevin De Bruyne till en Son eller en Haaland till en Kane, och kanske till och med sätta en bindel där. Ja, jag tror att det är troligare att de får 90 minuter än vad De Bruyne och Haaland har. Men det är också som byte som kan bita en ordentligt i arsle. Men det är som sagt vilken manager man är och i vilken situation man är, och hur man jagar eller försöker hålla undan. Och vem utav dem man ska, om man nu bestämmer sig för att göra det. Ja, jag vet inte. Kanske att jag hade föredragit att gå från Kevin De Bruyne till Son snarare än Haaland till Kane. Stefan, sista frågan kom från Goldstones. Förutsatt att Alvarez inte startar mot Brighton i veckan, tror ni han är given i starten på söndag, och är han i så fall värd att byta in istället för en Alexander Isak?
Nej, given tror jag väl inte. Jag tror som sagt City spelar sitt bästa lag mot Brentford. Det tror jag. Och då är inte Alvarez med, är väl min gissning i sånt fall.
Så du tror att om Alvarez inte startar mot Brighton, så startar han heller inte mot Brentford?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Sen får vi se vad som vad som händer. Men det är väl min, jag tror att det där är en startelva som kommer starta finalen mot i FA-cupen.
Ja, jag tror också att det kommer, det går inte att säga att han är en given start och att man ska läsa, det här har vi försökt så många gånger tidigare. Det vi däremot kan hoppas på är att få mer info på en presskonferens eller läkta elvor, att vi vet att Alvarez startar i Game Week 38 och då skulle man kunna göra det bytet. Det skulle man kunna göra om man gillar det. Det finns ju andra alternativ också. Det var de lyssnarfrågorna som kom in och det är de sista lyssnarfrågorna för säsongen. Vi ska väl spela in ett avsnitt som summerar säsongen innan vi lite tar sommarlov och kommer tillbaka och plockar ner Game Week 38, ser hur det har gått i våra ligor och utser vinnare. Men också pratar upp nästa säsong lite grann. Sen är vi tillbaka när spelet släpps här under sommaren. Och ja, börjar snacka upp allt igen. Och ja, fokus på nästa säsong. Och den ser vi fram emot. Eller hur, Fredrik?
Det har vi gjort, ja, det är oerhört mycket. Och det är ju det fördelen. Det är ju så gammalt som att man som lever på sport är att det kommer alltid en ny säsong.
Ja. Stort tack för att ni har lyssnat. Ett jättestort lycka till inför Game Week 38. Och så hörs vi efter 38 och ser hur allt ligger till. Ha det bra. Hej då.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.